En liten pojke kommer springande. Han springer och sen hoppar han ner i ett hål i gatan. Han är tvungen att ta sig fram i en vidrigt luktande kloak i bäckmörker. Han ska fly från nazisterna och rädda sitt liv. Han är bara 4,5 år gammal. Vi ska träffa den här pojken alldeles strax här i slaget efter 12. Jag heter Maria Nylund. Idag den 27 januari firas den internationella minnesdagen för förintelsens offer. Det är samma datum som förintelselägret Auschwitz-Birkenau befriades år 1945. Idag har det alltså gått 75 år sedan Röda armén kom fram till Auschwitz och man kunde befria de cirka 7000 fångar som fortfarande fanns kvar på lägret. Och idag samlas ledare från 20 länder just där i en gemensam minneshögtid för att hedra minnet av alla de som dog under förintelsen för 75 år sedan. Bland annat president Sauli Niinistö kommer att delta där. Och som hedersgäster deltar också 200 överlevande från Auschwitz. Och jag säger välkommen till Piotr Zettinger som är med oss från en studio i Stockholm. Välkommen.
Tack, tack.
Det är du som är den lilla pojken som jag berättade om här i början. Du är en av dem som överlevde förintelsen. Och i en studio i Ekenäs har vi Kasper Brasken. Välkommen.
Hej, tack.
Du är forskardoktor i historia vid Åbo Akademi och du undersöker bland annat antifascistiska motståndsrörelser. Har jag förstått det rätt?
Ja, precis.
Det där, till allra först vill jag ändå ge ordet till dig, Piotr Zettinger. Strax efter att tyskarna hade ockuperat Polen 1939 så skapades ett ghetto i huvudstaden Warszawa. Ett litet område på bara några kvadratkilometer där 500 000 judiska polacker skulle trängas in när de var som allra mest flest. Jag har läst att i genomsnitt bodde 13 personer i ett enda rum och många dog av svält och sjukdom där. Och på det här området i det här ghetto där växte du upp. Och därifrån skulle du också fly. Kan du berätta för oss om den här tiden och vad du har varit med om?
Ja, jag var knappt 2 år gammal när Hitlers armé invaderade och revrade Polen. Och till ghetto, ja, det hamnade vi ett år senare. Det, jag och hela min familj och tusentals andra människor. Och jag minns en del av den där tiden i ghetto. Den tiden som var så fylld med skräck, hunger och totalt osäkerhet. Det är en mening som de vuxna tydligen ofta använde och som har fastnat i mitt huvud. Det är ungefär vad som kommer att hända med oss imorgon. Vad som kommer att hända med oss imorgon. Och jag minns hemlösa, tiggande barn och döda kroppar liggande på trottoarer. Och två år senare i mitten av sommaren 42, då kom det, ja, den slutgiltiga katastrofen. Man började fånga människor i ghetto och skicka dem mot ett okänt mål. Men inom kort då fick alla i gettot förstå att målet var ett ställe som hette Treblinka. Och att alla som kommer till Treblinka, de dödas direkt efter ankomsten eller säg dag därpå, att de gasas ihjäl. Så nu försökte alla att gömma sig. Och det gjorde vi också. Och jag minns hur vi satt i en sån mörk källare. Flera gånger alltså hände det. Och en dag under den tiden då fick jag veta att jag ska fly från ghetto utan mina föräldrar. Och flykten, ja, den minns jag mycket väl. de två händer alltså som drog mig in i det hålet. Och sen jag var guidad av en okänd man och fick vandra, fick gå efter honom genom en märkstinkande kloaktunnel. Hur länge vi vandrade det vet jag inte, men vi kom så småningom fram. Så nu var jag utanför ghetto på den så kallade ariska sidan. Och snart förstod jag vilka hot och faror som väntade där. Jag fick fly hemma mig och ofta byta jämställe. Jag fick ett nytt falskt polsk klingande efternamn. Jag lärde mig snabbt fader vår och andra böner, och jag lärde mig att aldrig säga ett ord om mitt tidigare liv. Barnen är flexibla tydligen, så jag anpassade mig väl till den nya livsvillkor. Efter flera månader i Warszawa då flyttade man mig till en liten by där några katolska nunnor hade en liten gård. Där stannade jag några månader, men en dag fick jag fly från den där gården i en sån hästdragen vagn. Och jag blev täckt av kusken av halm som ingen skulle se mig där på vår väg till det nya stället. Och så småningom hamnade vi på ett nytt ställe, och det var ett barnhem vid en nunnekloster. Det låg inte långt från Warszawa på östra sidan av floden Wisła som rinner genom Warszawa. Så jag blev befriad av den ryska armén redan i mitten av sommaren 1944. Och nu hände det ibland att i klostret kom föräldrar eller anhöriga till mina kamrater på barnhemmet och tog dem med sig hem. Men tiden gick, men ingen kom för att hämta mig. Det var först i slutet av februari 1945 som det kom till klostret en kvinna som påstod att hon var min mor. Hon påminnte, jag såg en gammal tärt kvinna, nästan vithårig. Nej, det är inte min mamma, sa jag till mig. Men jag hade ingen val, jag fick gå med henne. Vi vandrade, hon berättade att vi skulle gå till en stan långt borta där jag skulle träffa några släktingar. Jag trodde inte på det. Vi vandrade till fots genom av kriget ödelagt land, och först den tredje dagen av vår vandring och under ganska dramatiska omständigheter som jag godkände kvinnan som min mor. Och hon var verkligen min mor. Senare fick jag veta att mina föräldrar lyckades fly från ghetto ett tag efter mig, några veckor kanske, och gömde sig på den ariska sidan i Warszawa med falska identiteter. Min far blev avslöjad och dödad någon gång på våren 1943. Min mor klarade sig, men på hösten 1944 blev hon deporterad från Warszawa av tyskarna som en polsk kvinna tillsammans med tusentals andra Warszawas invånare. Och hon hamnade som en tvångsarbetare i en tysk ammunitionfabrik som låg nära den stora staden Krakow. Och det var 30 mil söder om Warszawa. Hon blev befriad samma dag som Auschwitz, den 27 januari 1945. Och samma dag började hon leta efter mig. Hon visste inte om jag var vid liv och om i så fall var jag kunde befinna mig. Hon kunde gissa att jag fick något falskt namn, men hon visste inte namnet. Och det tog henne en månad att hitta mig. Mm. Så för mig man kan säga att för mig slutade nästan som happy end. Jag förlorade min far, förlorade stora delar av min familj och flera år av min barndom. Men jag överlevde och jag träffade min mamma och några andra överlevande i min familj. Mm. Av 80 000 barn i Warszawa ghetto överlevde inte fler än 4 000. Ett barn av 20. Varför just jag? Det vet jag inte.
Mm. Och ni hade lyckan att hitta varandra. Det måste ju ha varit jättesvårt att, ja, för din mamma att hitta dig.
Ja, jag vet inte hur hon lyckades. Jag vet att hon kom till efter hon befriades. Hon kom till Warszawa och började fråga kanske människor som hon hoppades att de kunde veta någonting om mig. Och jag tror att hon fick veta att någon berättade för mig att för några månader sen, alltså då var jag på något barnhem på andra sidan floden Wisła. Mm. Och så hon gick kanske från ett kloster till ett annat kloster och så småningom såg hon mig där.
Hur gammal var du då när din mamma hittade dig sen?
Ja, då var jag 7 år gammal.
Mm. Det låter så otroligt det här att du var bara 4,5 år när du skulle fly ensam i de här kloakerna. Jag kan inte förstå hur det gick till.
Ja, men alltså beslutet var inte mitt. Alltså det är mina föräldrar som fattade en sån beslut. Och man kan tänka sig hur svårt beslut det var. De visste att våra chanser att de med stor sannolikhet kommer aldrig att se mig igen. Och att mina chanser att klara flykten och sen att klara livet på om jag lyckas med det, att klara livet på den ariska sidan som det hette. Utan dem att mina chanser är obetydliga. Men de förstod också att det var den enda chansen.
Hade du någon vuxen vid din sida?
Inte vad jag minns. Ja, jag hade min kusin, en flicka lite yngre än jag. Ja, han som guidade oss, alltså det var en vuxen man.
Genom de här avloppskanalerna.
Ja.
Men när ni kom ut sen från de här kloakerna, hade du då någon fast vuxen eller någon fast punkt som du kunde liksom ty dig till eller?
Nej, tydligen ja, alltså det var så stor upplevelse för mig. Jag inte minns alltså den första perioden, men det var organiserat så det var säkert så att någon väntade på mig just där och tog hand om mig. Och det fanns vuxna som tog hand om mig. Jag skulle inte kunna klara mig själv.
Hemska historier då. Och förfärliga tider. Du lyssnar på Slaget efter 12 som idag handlar om främlingsfientlighet och antisemitism. Idag, alltså den 27 januari, hade gått 75 år sedan koncentrationslägret Auschwitz-Birkenau befriades. Jag tänkte fråga dig, Kasper Brasken, vad väcker det för tankar hos dig det här som Piotr Settinger har berättat för oss?
Ja, det är en fruktansvärd historia det där, men samtidigt försöker jag se de här ljusa punkterna där, att det fanns de här andra människorna där på andra sidan som var beredda att hjälpa, som var beredda att det där sätta säkert sina egna liv i fara för att hjälpa dig klara dig, att det där, att det är ju tack vare dem säkert som du kan vara här idag och berätta den här viktiga historien.
Ja, de var riktiga hjältar för att de riskerade livet. Alltså. Skulle det uppdagas att de tog hand om mig, då skulle både jag och de dödas. Så verkligen riktiga hjältar. Ja.
Mm. Det känns så overkligt, sådana här historier. vad tänker ni om en sån här minnesdag för förintelsens offer? Hur viktigt är det att vi firar en sån här dag idag? Tänker ni om det?
Ja, det är viktigt att fira, det är kanske fel ord, men att minnas just den dagen som, ja, som symbolisk dag. Ja, för mig personligen betyder den 27 januari också så mycket, därför att det var just dagen, den dagen som jag vet att min mor befriades.
Mm. Vad tänker du, Kasper Brasken, om sådana här minnesdagar?
Ja, jag tänker absolut i samma banor där. Att jag tycker det är otroligt viktigt att lyfta fram de här sakerna fortsättningsvis år efter år, och att ha en sån här minnesdag kring det som alla kan det här samlas kring de här händelserna och fundera hur det kunde gå så och det där. Se till att det inte händer på nytt någonstans i världen heller. Att försöka ta till sig de här lärdomarna å ena sidan, och sen å andra sidan så tycker jag att det är fantastiskt att det finns sådana som Piotr som faktiskt var där och kan själv berätta det här och gör den här historien så mycket mer levande också. De här, det är inte så länge sedan, trots allt.
Nu är jag säkert inte ensam om att oroa mig en hel del över de nyheter som når oss från olika håll i världen, till exempel från Tyskland och Frankrike när det gäller den här typens ideologier. Jag har samlat en del nyheter från det senaste året. Bland annat har EUs byrå för grundläggande rättigheter, den heter FRA, de har för drygt ett år sedan undersökt judarnas situation i Europa, och 9 av 10 judar anser att antisemitismen har ökat. Det kommer allt fler vittnesmål om vandalism och trakasserier, hotelser och våld. I Frankrike ökade de antisemitiska hatbrotten 2018 med hela 74% jämfört med året innan. I Tyskland räknar man med att det finns minst 12 000 våldsbenägna högerextremister i Tyskland. Till exempel i oktober attackerades en synagoga i den östtyska staden Halle. Man har utlyst någon form av nazinödläge i Dresden i östra Tyskland i november. Och sen är nu sist men inte minst den här nyheten från Polen, där man i påskas släpar omkring en stor judasdocka längs med gatorna i en stad i sydvästra Polen, där barn uppmanades att slå på den här dockan med klubbor. Den här dockan hade då lockar vid tinningarna. Och dockan hängdes först och sen släpades dockan genom gatorna i staden, och barn följde den här dockan och slog på den med käppar, och till sist brände man upp den. Och så här gick det alltså till i Polen. Vi hör alltså från många håll att den här typens trakasserier och våldsbrott ökar. Varför tror ni att det är på det här sättet?
Jag tycker att det kan man ta som en lite bredare begrepp, alltså, än bara antisemitism. Därför att om man tänker så här. Ja, det är brottet alltså som tyska nazister begick. Alltså. Vem var mördare? Alltså, det var tusentals och 8000-tals som kunde utföra dåden. Och vad för slags människor var dessa mördare? Och det hemska sanningen är att de alla flesta var helt vanliga människor, som de var som jag. Som ni, som våra grannar, som folk vi träffar varje dag när vi köper mjölk. Hur är det möjligt att vanliga, hyggliga människor kunde förvandlas till massmördare, till barnamördare? Och hur är det möjligt att dessa mördare hade, och deras öppet blodtörstiga ledare hade entusiastiskt stöd av miljoner andra människor. som du nämnde, Tyskland, alltså som de bodde i mitten av Europa, i ett civiliserat, kristet land med ett hög utbildningsnivå, med fantastiska traditioner inom kultur, filosofi, medicin, vetenskap. Hur kunde de förvandlas till hemska mördare?
Ja, det är ju det som kanske gnagar här nu, att man oroar sig just för att är det liksom åt samma håll man sådär sakteliga är på väg. Hur?
Ja, därför tydligen hittar man rätt kanal alltså till våra hjärnor, då kan vi påverkas, vi kan hjärntvättas. Och det är ingenting som förenar människor så starkt som gemensam fiende. Mm. Då hittar man någon fiende.
Vad tänker du, Kasper Brasken, hur oroade ska vi vara över den här typens nyheter, tänker du?
Alltså jag tycker att man ska absolut ta dem på djupaste allvar och det där. Och speciellt att hålla i tankarna just det där att fascismens eller nazismens historia börjar ju inte med förintelselägren, utan det börjar ju långt innan med små steg mot en slags samhällsförvandling som gjorde de här allt starkare grupperingar vi mot dem känsla det där genomgående i samhället som byggde på det här hatet mot de andra. Och det där helt enkelt ta de här stegen tillbaka fram till de här rörelsernas början och titta tillbaka på dem att vad var det som hände då? För att jag tror att man kan lära sig mycket mer från de här första misstagen som begicks än att försöka sen vid slutet förstå. För att i slutet är det så obegripligt att det, man kan inte bara förstå det, att hur kan det ha gått så här? Mm. Men just att vad var de här små stegen som ledde till att det bara det här blev allt mer polariserat?
Ja, det börjar med stå steg, men sen kan det gå fort, va? För att i valet till tyska riksdagen 1928 fick Hitlers parti, om jag minns rätt, 2,6 eller 2,8%. Och 4 år senare fick de över 30.
Absolut.
Och kom till makten på demokratiskt sätt. Så det kan gå väldigt, väldigt fort.
Absolut, det håller jag helt med. Att det där, man skrattar ju ofta åt just sådana små rörelser. Att de är högljudda men obefintliga och så vidare. Men att just man ser tillbaka till historien, så samma Mussolini i Italien, så det var en liten våldsam grupp som var högljudda och så vidare, men 36 månader senare så var de vid makten. Samma som du sa just om Tyskland också, att Hitler var ju, jag menar, han satt i fängelse och skrev på sitt manifest och det där, och ingen kunde tänka sig att han skulle vara om några år det här i en maktposition.
Mm.
Men samtidigt så måste man komma ihåg att det var ju inget oundvikligt i att fascismen skulle komma till makten. Utan det behövdes ju alltid någon som var villig att ingå den där alliansen eller ingå den där, göra det beslutet att gå en gemensam väg. Som det där, som till exempel att Hindenburg gav det här makten till Hitler. Att man gjorde de här besluten, att man gav dem makten. Det fanns inte heller med Mussolinis marsch mot Rom. Och att han kom till makten någon liksom förutbestämdhet. Att det finns alltid, liksom, det finns inget oundvikligt i det.
Mm. Jag tänkte fråga dig, Kasper Brasken, som har jobbat en hel del med att studera då de krafter som i historien har stått upp mot fascismen. Och det där, jag har förstått att de nordiska länderna, eller ja, det ser man ju att man ju hittills inte har upplevt någon väldigt stor folklig uppslutning för sådana här fascistiska tankegångar då när det var utbrett i Tyskland till exempel, åtminstone inte på samma sätt. Är vi liksom på något sätt bättre rustade här i Norden så att vi inte lockas av den här typens ideologier? Är det så?
No, alltså, jag ser det som två möjligheter där. Antingen har du de här fascistiska partierna som utvecklas och blir starkare, men sen finns det å andra sidan den faran att de andra partierna tycker att, eller politiska krafterna tycker att de här på extremhöger, de får allt mera lyssnare och allt mer åhörare. Att vi måste ta en del av deras program och göra det till vårt. Och det här ser jag som ett större hot i Norden än att vi skulle få några nazistpartier på det viset som det här kommer till makten. Utan det är just det här att det påverkar hela det politiska klimatet och för hela samhället mot det här mera polariserade och mot att det blir normaliseras helt enkelt de här tankarna om främlingsfientlighet och det här rasism och så vidare.
Mm. Ja, en journalist som har följt med extremhögern just i Finland så säger att den här antisemitiska extremhögern är så liten i Finland att man behöver inte kanske tro att de kommer att kunna ta makten i samhället, men att på ett individplan så kan man vara orolig för dem eftersom deras våldspotential som enskilda individer är ganska stor. Men så är faran då mera det att de här etablerade partierna blir mera främlingsfientliga och vi kanske, ja, ska vi slå oss till ro då och lita på att finländarna inte är så hemskt intresserade av att lockas med av just den här högerextrema ideologin eller våldsbejakande och antidemokratiska rörelser. Vad tänker du, Kasper, om det?
Nu är vi väl skyddade tack vare vårt demokratiska system att så länge folk är och värnar om den här demokratin och ser till att man inte ger utrymme till sådana här krafter och ger inte utrymme till de här utspelen som de gör på höga kanten. Helt enkelt jag tänker inte på några antifascistiska rörelser desto mer, men i var och en kan i sin vardag se till att inte tolerera någon slags rasism eller främlingsfientlighet i sin omgivning helt enkelt.
Det är naturligtvis rätta tankar, men det räcker tydligen, den historien, alltså förintelsehistorien, kan lära oss att under vissa omständigheter, som det var då i Tyskland, alltså ekonomisk kris och samtidigt en väldigt, väldigt skicklig demagog. Mm-hmm. Att den kombinationen kan vara väldigt, väldigt farlig, därför att den demagogen visar vägen som alla tror är rätta vägen. Mm. Gå efter mig.
Mm. Ja, vad ska vi vara vaksamma på när det gäller förändringar i samhället som skulle kunna vara sådana här svaga signaler eller något sånt som man ska se upp med?
Så min ambition är när jag åker runt i skolan och berättar, det är någon slags uppdrag. Alltså jag försöker vaccinera dem mot just det. Att försöka värja sig mot sådana försök att bli manipulerade och hjärntvättade och gå efter dem som sprider hat och förakt mot den andra.
Det här arbetet som du gör, att fara runt i skolorna och olika evenemang och berättar att det är otroligt viktigt. För att största fienden tror jag här är okunskapen och den här liksom att man kanske inte... Ja, nu vet man ju om de här sakerna, men det är ju helt annat ändå när någon faktiskt kommer och berättar om det. Och det där. Att samhället ger utrymme till det här, till exempel. Just att, som man hade i Sverige, den här Forum för levande historia och den här kampanjen kring om detta må ni berätta. Och jag tycker det är jättebra exempel på vad man skulle kunna göra i Finland också. Att ge undervisningsministeriet mera det där... medel till exempel till att satsa pengar på sånt här, till att skola folk och berätta om de här sakerna.
Ja, det är lite bråttom därför att vi är väldigt få som klarar det fortfarande. Men det finns andra, i Sverige finns en grupp barnbarn till överlevande som bor i Sverige. Och de bildade en sån grupp och de reser runt och berättar. Och det är samma mål att försöka... Ja, samma ambition att försöka göra skillnad, att just säga det som du nämnde. Okej, vissa idéer, bara idéer och tankar, vad de kan leda till.
Mm.
Om de som sprider dessa idéer kommer till makten.
Men vad skulle ni säga, finns det någonting just nu som vi ser i Finland eller Sverige, fenomen som vi borde reagera kraftigare på, som vi borde redan nu sätta oss upp mot?
Ja, det är... Eller Sverige, jag vet inte, jag vill inte ge mig på sådana politiska, jag är inte kvalificerad för att göra det, men det gör så mycket, till exempel det att förintelsens historia ingår i läroplanet, alltså alla som går i skolan, årskurs 9 tror jag, då måste de, alltså lärare måste ta upp det. Och de väljer olika vägar att gå till väga, så att säga. De visar filmer, de låter dem läsa böcker och så vidare. Det finns uppsjö av dokument som man kan, tillgängliga dokument. Eller vissa bjuder någon, alltså, som har själv upplevt. Och om det är 200 elever, om vi hittar vägen till 20 av dem, då är det naturligtvis mycket vunnet.
Kasper Brasken, du har jobbat med de här antifasciströrelserna eller motståndsrörelserna och så. Hur ser det ut idag? Finns det någon som sätter sig upp mot sådana här högerextrema ideologier idag?
Absolut, visst finns det. Att det har ju speciellt varit framme i olika sorters demonstrationer av det här, mot just nordiska motståndsrörelsen till exempel och det där och såna här saker. Men samtidigt så är det ganska svårt. Jag menar, de flesta är kanske inte politiskt engagerade, och jag menar, sen så här historiskt trend man ser på 30-talet till exempel i Tyskland, så det var ju väldigt få som skulle ha varit på något vis aktivt i motståndsrörelse eller antifascister, utan de flesta är ju vanliga människor och lever sina vanliga liv och det där, och sen på något vis sugs in i det där och där tycker jag inte heller att man ska inte göra steget för svårt heller, att vad är antifascism? Är det just att du måste organisera dig och du måste liksom, utan det kan vara just de här små sakerna. Och till exempel, jag tycker det är så viktigt att de som ju dras in i det här, det är ju kanske unga män som är det här problemet ofta, som radikaliseras och som det här, som hittar allt möjligt på nätet säkert och så vidare. Så är ju de på något vis som man borde nå bättre.
Och hur då?
Där kan var och en ta sitt ansvar, till exempel som har pojkar där hemma, att i redan i tidig ålder så berätta om de här sakerna, diskutera de här sakerna. Att vad är liksom, vad kan sådana här idéer i värsta fall leda till? Vad är det liksom, ja, man ska ju inte bara liksom ge ansvar över till samhället, utan man måste ju vara liksom en aktiv person i sånt också.
Ett hur stort problem ser ni att det här som man kallar för näthat eller hatprat på nätet, sociala medier, hur farligt är det i det här sammanhanget?
Jag deltar inte i det, men jag vet att det är hur farligt som helst. Va? Därför att det har man ingen kontroll över. Därför att när Goebbels eller Hitler predikade, så att säga, då hörde alla det. Va? Men när det sker i någons dator, det vet vi inte.
Vad tänker du, Kasper?
Ja, jag håller helt med att det är ju det där. Det är ett farligt område som är svårt att kontrollera och svårt att styra, jag menar. Och där finns det väldigt många högljudda personer som det där. Inte bara har då mycket radikala det här åsikter, utan just som senaste tid, just att till exempel påhopp på enskilda forskare eller så här som det där håller på med det här förintelsens historia i Finland och det där, att skapa någon slags sån här, ja, lite som ett rädslansklimat liksom, på något vis, som blir ett jättestort problem. Och där absolut, de här myndigheterna borde vara jätteaktiva och det där, se till att det är nolltolerans med sådana här saker.
Jag förstår att det är på gång inom inrikesministeriet att man ska ge mer resurser för att flera fall ska leda till åtal framöver, också lagstiftningen ska ses över och man ska försöka kriminalisera eller åtminstone reda ut om man kan kriminalisera den här typens verksamhet där man samlar människor för att tillsammans skriva massa hatiska inlägg mot någon viss måltavla, någon viss person. Att det här är ju mycket sånt som förekommer bland annat politiker och domare och forskare och journalister bland annat råkar ju mycket ut för det här. Har du själv, Kasper, råkat ut för den här typens hatprat?
Det är som tur inte någonting som jag vet om i alla fall. Att det där, att nu vet jag ju att mitt ämne kan vara känsligt för vissa att tycker att vad är det här att Finlands Akademi ska störa sån här forskning eller att SLS ska störa det här projektet om den finlandssvenska antifascismen som vi har. Och att nu är det ju många som tycker att det här är något trams, att det här är liksom oviktigt och på det viset. Men tills vidare så har det hållits i schack på det viset. Men det där. Men jag tycker just att den här nolltoleransen är otroligt viktig. Att jag tycker, det är som den fotbollsmatcherna som vi tänker på i Italien, där det rasistiska påhopp på den här afrikanska spelare och så vidare. Så det ska vara som där, att om någon säger någonting så då är matchen avbruten. Och då är det liksom att så länge det fortsätter, så då är det liksom, de ska ut bara. Mm. Det måste vara ett slut och sen om det slutar så då kan vi fortsätta.
Hur bra är vi på det här i Finland till exempel med just nolltolerans?
Jag tror att det finns mycket att förbättra. Mycket att förbättra. Mm. Tyvärr.
Jag vill bara kanske säga det för att det ibland tycker man att just nazismen, att det var bara judar som var offer. Men man måste påpeka alltså, när man diskuterar, att det är inte bara dem alltså. De var huvudet så att säga målet. Men över 500 000 romer blev också offer för nazistiska förföljelse. Och deras egna, till exempel homosexuella eller handikappade.
Precis.
Alltså rena rassynpunkt, rena tyskar arger. Men de blev dödade för att det stämde inte med deras bild av en riktigt arisk människa, stark och kapabel att springa. Va? Nu var de handikappade, de ska dödas. Och de dödades.
Mm. Ja, ofattbara 6 miljoner. Människor mördades i massskjutningar och gaskammare. Det är helt ofattbart.
Jo, det är med det, för att man säger att det är omkring 6,1 miljoner judar, men det är också 500 000 romer.
Mm. Ännu till sist, vår tid tar slut här. Vad tänker du om framtiden, Piotr Settinger?
Jo, jag hoppas att vi vinner, men jag är inte säker att det blir så. Att hitta vägen att bromsa den där hemska propaganda, att säga stopp till det och att hitta rätt sätt att påverka framförallt unga människor, att de blir försiktiga och säger nej.
Mm. Vad tänker du, Kasper Brasken? Hur ser du på framtiden? Går det här främlingsfientliga tåget obevekligt framåt, eller hur är det?
Nej, jag ser ingen oundviklighet här heller, utan att så länge som vi alla är aktivt med och försvarar det här vårt demokratiska samhälle som är mångsidigt och som är tolerant och så vidare, så då finns det hopp, absolut. Och jag tror, som jag menar, när det här världskriget tog slut 45, så det där, så hade vi ett Europa som byggde på den här slags antifascistisk konsensus. Alla är överens om att fascism, nazism, det är någonting som inte hör Europa till eller världen till. Och det där, jag brukar säga där på Åbo Akademi vid studenterna, alla föreläsningar om fascismen och antifascismens historia, att så länge jag kan dra ett Hitler-skämt eller någonting sånt här och alla skrattar, då är allt bra ännu. Men genast om någon där sitter och tar illa upp och tycker att man får inte kämpa om såna här saker, till exempel. Så då skulle jag vara orolig direkt. Men det finns fortfarande det här breda konsensuset ändå. Att det här är inte en väg vi ska ta på nytt. Och då finns det hopp.
Mm. Här säger jag tack till er som var med i dagens Slaget efter 12, Piotr Settinger som flydde nazisterna som liten pojke och överlevde förintelsen. Tack också till dig, Kasper Brasken, forskare i historia vid Åbo Akademi, och jag heter Maria Nylund.